Tack för inbjudan till er i Lerum. Jag har inte åkt så långt som det låter. Jag har åkt från Göteborg där jag bor hit till er idag. För ett antal år sedan så gick jag utbildning till pastor i Stockholm. Och så en dag så åkte jag in från Lidingö där jag var då till stan. Och så genade jag genom Åhléns. Hade ganska bråttom. Det ligger ju liksom mitt i där vid Sergels torg. Så ska jag gå rätt igenom Åhléns och vidare. Då ser jag vid ett hörn där liksom i en av avdelningarna så står det en stor grupp japanska turister. Och de står och blåstirrar rätt in i en vägg. Och jag tänker att det finns mer att se i Stockholm än den där väggen på Åhléns. Vad konstigt, vad gör de där? Och så går de några steg fram så här. Och så backar de några steg. Så går de lite fram och så håller de på så. Och sen någon som säger, ah! Och någon annan, nej. Och så, jo, nej. Och så tänker jag, men vad i all sin dag håller de på med? Jag kunde ju inte låta bli att stanna där. Och då såg jag att de såg på en otroligt grumlig, väldigt konstig affisch. Som satt ungefär en meter framför dem. Och så fortsatte de det där backandet. Och så fick de liksom upp ett ljus. Och så stod de så här. Pratar med varandra. Och jag började ju backa med. Och gå framåt på samma sätt. Och tänkte, vad är det vi ska se? Tills jag också liksom nästan knuffar på en av japanerna. Och så. Ah! Jag ser också. Vad var det? Jo, det var en tredimensionell affisch. Detta är ganska länge sedan. Då var det lite ovanligt. Ni vet när man ser en bild och så är det bara en massa rutor grumligt så här. Pixlar skulle vi väl säga nu då. Massa så här. Och så går man liksom till man kommer. En del kommer aldrig att se det. Så är det. Det beror på vad vi har för brytningsfel om vi nu har den i ögat. Och en del ser det direkt. Några av oss får hålla på ett tag. Och så plötsligt så kommer det fram en bild som är tredimensionell. Alltså den är mycket djupare än vad den var när jag tittade först. För då var det bara grumligt så här. Jag läste ut till pastorn när jag stod och backade och gick fram steg, två steg fram och ett tillbaka. Framför den bilden. Sen dess så har jag med mig den bilden. När jag varje söndag nästan ska förbereda en predikan så tänker jag, om inte alltid på japanerna så åtminstone på det tredimensionella i vad finns i den där bilden jag ser. Och så inser jag när jag öppnar Bibeln som ni har fått en Bibel nu, att det är väldigt lätt att bara tänka, det här var lite svårt. Eller det där var, fattar ingenting av. Och så småningom så kan man liksom börja titta lite, vad finns det någonting under här som kanske har någonting att säga till mig? Så blev det för mig att jag, när jag drog fram min konfabibel, då var jag 19 år. Jag hade fått den när jag var som er. Så när jag var 19 år drog jag fram den igen för att jag hade helt släppt den. Tänkte att det var bara konstigt. Det var som japanska turisterna eller ni som inte kan se tredimensionellt. Jag ser det inte. Jag förstår inte. Vad har detta att göra med mitt liv idag? Och så efter ett tag så började jag upptäcka. Så att jag blev nyfiken på det. Började undersöka det. Ställa frågorna. Hitta människor som hade liksom lagt ut den där texten. Berätta något om den. Och så började jag tänka. Går det att använda den boken nu? Och det tänker jag varenda vecka. Nästan varje dag, är det möjligt att den här boken är intressant 2021? Är inte detta bara gamla sanningar? Är det någonting som jag kan greppa i det här? Som när jag till exempel första gången läste en berättelse från Johannes evangeliets första kapitel. När Jesus kallar de första lärjungarna som då går med Johannes döparen och så ska de haka i och följa Jesus. Då säger han, nu backar jag. Nu lämnar jag er och nu hänger ni på. Ta rygg på Jesus. Och så börjar de gå. Och då kan jag tänka så här. Om jag har ju lite lätt att måla upp en bild och tänka att jag kliver in i den. som med den tredje missionen. Jag vill kliva in där, jag vill se vad som finns bakom. Så när jag läste det så gapskrattade jag första gången när jag märkte vad de gjorde, de här lärjungarna. För det som hände var att Jesus vände sig om. Då har de fått veta, alltså man har fått en massa information om vem han var. Att skapa sig en egen bild, det vi ibland kallar för att få en gudsbild genom livet. Man får med sig en bild, det här är vad vi liksom förväntar oss. Och vi som hör en text på domsöndagen, ja, vi hukar ju nästan i bänkarna och tänker, vad är detta? Och så de går då och har fått det här, den här berättelsen. Och så plötsligt vänder sig Jesus om, tittar de här två lärjungarna i ögonen som är liksom närmast. Och så säger de så här: vad vill ni mig? Ja, jag har en hel lista med frågor faktiskt. Hur är det möjligt att världen kan få se ut som den gör? Hur kan det vara så orättvist? Hur ska vi tolka de här märkliga texterna? Är det några som inte räcker till, som inte duger? Vad är det att alla duger och plötsligt duger ingen? Hur ska jag förstå det? Vad ska vi göra med miljön, klimatet? Jag har hur många frågor som helst. Så hakar jag på de där lärjungarna och så möter jag Jesu blick. Och så säger han till mig och till dem: vad vill ni mig? Då säger de så här: nu är jag en japansk turist på Åhléns som ser en väldigt grumlig affisch. För då säger lärjungarna så här, det här kan ni läsa själva sen: var bor du? Säger de. Är inte det en fruktansvärt barnslig fråga? Det är ju den som man, när man liksom vill tysta ett barn som säger, det var väldigt vad du, ja, någonting som inte var så bra. Man säger, shh, säg inte så. Så får man inte säga. De säger, var bor du? Jag tänker, nej men har ni inte 1000 andra frågor? Försök skärpa upp er lite, ni måste ju ha massor ni undrar över. Och så säger de, var bor du någonstans? Och Jesus säger, följ med och se. Och jag tänkte, det här är ganska naivt liksom. Hur kan de fråga så när de har chansen? Om jag fick ställa frågor direkt till Jesus, vad skulle jag fråga om? Tänk på det, vad skulle du fråga om? Du har väl massor som du bär med dig genom livet som är otroligt smärtsamt, som är väldigt svårt att förstå. Och en del som du kanske vill säga tack för att detta hände i mitt liv. Vad vill du fråga? Vad vill du samtala om? Var bor du? Så stannar jag inför den. Och så börjar jag göra som de där japanska turisterna. Jag börjar titta och tänka, vad är det? Varför säger de så? Ja, då kan man tänka så här. Snabba blicken, som är helt rätt. Det är ju där, alltså att man någonstans tänker, jag skulle vilja veta var du bor. Man får ställa vilken naiv fråga som helst. Man får vara hur barnslig som helst. Det andra som jag skulle vilja tänka, när jag backar lite, riktar in blicken och tänker, vad är det som den här berättelsen vill säga? Då är ju det, utan Gud är människan hemlös. De säger den bråddjupaste frågan samtidigt som den är så enkel. Och där någonstans så får ju alla frågor plats. Där du bor, där hör jag hemma. I mötet med den blicken så uppstår någonting hos de här lärjungarna som gör att de inser, jag är hemlös utan dig. Att hitta en tro är att hitta hem. Att hitta någonting att sätta fötterna i som ska bära mig igenom mitt liv. Är det inte det egentligen som de liksom ur djupet av sitt liv plötsligt frågar när Jesus står framför dem? Var bor du? Jag vill hitta hem med mitt liv. Den stora frågan för alla människor. Det finns så många dimensioner när man börjar närma sig Guds ord och börjar förstå det här har någonting att berätta. Och så genom åren så får vi med oss en gudsbild som präglar hur vi läser texterna. Det lägger sig som ett raster över. Och så får jag tänka, vad är det jag har med mig som gör att jag direkt känner av det här? Tolkar så här, kanske backar eller tänker, wow, vad är det jag får med mig genom ett liv? Vad har du för gudsbild? Du som har med dig kanske en tro från barnaskapet, liksom från början. Du har ett barnaskap som var söndagsskoltron och som måste formas om när livet förändras. Hur har den formats om? Hur har din tro fördjupas, förändrats för att livet har gjort någonting med oss? Jag har läst en fantastisk berättelse som jag tänkt på inför den här domsöndagen, den sista söndagen i kyrkoåret. Och när jag tänker hur närmar vi oss de texterna, så är jag ganska övertygad om att det som händer i oss har att göra med om det här är en bok jag känner igen. Om det här är berättelser som jag har känt igen länge. Det har att göra med om jag har fått med mig en väldigt dömande Gud. Då händer ju någonting när jag läser detta. Ja, vad var det jag sa? Så här är det. Eller vad placerar jag mig? Vad är det jag hör? Hör jag det ni har gjort mot en av dessa mina minsta? Eller hör jag det ni inte har gjort? Och så känner jag genast att jag tillhör de som gör för lite. Eller känner jag, vad är det jag kan göra? Den berättelsen som jag tänker på, det är den första novell som Per Lagerkvist skrev och fick publicerad. Den skrev han, jag tror han var 23 år gammal. Så skrev han en novell som heter Det eviga leendet. Det eviga leendet. Och den tyckte jag var så fantastisk när jag läste den. Jag tyckte så mycket om den. Jag fångar faktiskt upp den i den här senaste boken som jag har med mig hit. Gud gömmer sig bakom en björk. Han skriver om när mänskligheten gör som de två lärjungarna är på väg till Gud för att kräva besked. Men de hakar ju bara på de som ska möta Jesus där. Men han har en novell som handlar om att mänskligheten är på väg till Gud och har med sig några barn. Och de går till Gud för att fråga vad han menar med detta livet. Hur tänkte du Gud? Vad är det som är meningen med allt det här? Det är ju oftast där vi fastnar. Vad är meningen? Allt har ju inte en mening. Men ibland så fastnar vi ändå där i det svåra i livet. Och så står det i den här att de är då på vandring genom dagar och nätter på sin resa till Gud. Och ska kräva besked om livets orättvisor. Och så småningom kommer de fram till Gud. Och så tänker ju vi ibland, hur ser Gud ut? Ingen har sett Guds ansikte, vem är Gud? Och så försöker den unga Per Lagerkvist att måla en bild av Gud i det eviga leendet. Så när de kommer fram så ser de en gammal man som står och hugger ved. Man anar besvikelsen över den där gestalten de ser. För så här skriver han. Han var krokig och kort till växten men kraftigt byggd. Hans händer var grova som dens som arbetat så länge han levat med ett och detsamma utan att vila. Hans ansikte var fårat. Fullt av mödor och ett saktmodigt allvar. De har många frågor att ställa. De evigt gåtfulla och alltid återkommande om allt lidande i världen. Och så återkommer det här. Vad menar du Gud? Och så säger han gång på gång inför alla frågorna i novellen. Hör på detta. Här är jag med en gudsbild. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Jag tycker det är en underbar bild. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Han stryker lite förläget och lite tafatt genom håret. Torkar sig om munnen med avviksidan av handen och svarar så småningom. Jag har inte menat livet som någonting märkvärdigt. Ingenting märkvärdigt, säger mänskligheten och blir väldigt upprörda. Och så kommer en sista desperat fråga. Då drar de fram barnen till den här märkliga figuren som ska vara Gud. Och så säger de, men vad har du då menat med dem? Vad har du menat med dessa oskyldiga små? Och då står det att han drar lite i skägget, stryker lite valhänt över deras små huvuden och så svarar Gud. Med dem har jag ingenting menat, då var jag bara lycklig. När du skapar allt detta och barnen ska vara i det, då var jag bara lycklig. Jag tycker att det är en fantastisk berättelse som får mig att byta perspektiv. Och någonstans tänka när jag lägger rastret över som är att vara människa. Vad är det för en Gud vi tror på, som vi väntar på ska återställa den här jorden? Då var jag bara lycklig. Jag vill gärna bo i det och tänka, det är den gudsbilden. Då var jag bara lycklig. Men vad är det som händer genom ett liv? Jag skulle ibland önska att jag skulle kunna spola tillbaks eller trycka delete på, faktiskt håll i er nu, allt jag fått med mig och så börja om. Tänker du någon gång att jag skulle sudda ut alla andras åsikter, allting som vi tycker och tänker om varandra och det vi låser in varandra i fack, så här ska vi tänka, tycka, det här är rätt, det där är fel, det där är svart, det där är vitt. Och så ska jag bara sudda ut det, så ska jag vilja lägga örat emot och så ska jag vilja fråga Gud, vad menar du Gud med denna tid vi lever i? Vad är det att vara en lärjunge 2021? Vad är det vi ska göra i klimatfrågorna, i allt det som är svårt, i människors i orättvisan i världen, i det som händer i vår egen trappuppgång? Vad är det som är att se en av dessa minsta? Hur ser det ut och vad har jag fått med mig för bilder av andra sen jag kom till tro? Vad är det som har format min gudsbild så att jag ibland blir rädd och ängslig? Och låser in det här i ett litet fack så att ingenting ska störa. Vad som gör att jag inte vågar den frihet jag ständigt sjunger om? Vad är det? Jag skulle önska bara att jag kunde spola tillbaka och inte ha med mig allt det. Jag skulle ladda om liksom. Slå av och så plocka i igen som vi får göra med datorn när den låser sig. Man får ibland stänga av hela systemet och så börja om så att den liksom hittar igen. Vad skulle hända i mig om jag gjorde det? Jag lyssnade eller läste en artikel en gång av sångaren och musikern Thomas Andersson Vi. Jag lyssnade ganska mycket på han. Missade han när han var i Göteborg i veckan, för då var jag på ett uppdrag någonstans. Så jag missade den konserten som var på Stora Teatern. Men så är det, jag får ta en annan gång. Han beskriver i en artikel i en tidning som heter Trots allt, som nu tyvärr är nedlagd, men där blev han intervjuad. Han var med och skrev där en del. Och så beskriver han att han blev av många kristna varna sina barn för att lyssna på honom. Han var född och uppvuxen i Ebenezerkyrkan i Stockholm, han är det. Hans föräldrar har gjort ett stort socialt arbete där genom åren. Han har hittat musiken och sången genom estraden i den kyrkan. Och så har han jobbat med sin gudsbild. Och så blev det väldigt hotfullt för en del fromma föräldrar som sa, lyssna inte på honom. Och detta sårar honom väldigt mycket. Och så sa han i den här artikeln i Trots allt, när han blev intervjuad om sin resa genom livet. Så skriver han så här, när han ska försöka förklara vad det var som hände. Han blev inte längre inbjuden på vissa så här kristna musik-happenings och tyckte det var lite tungt. Då säger han så här att han tycker att han liknar en dels kristna tro vid människor vid en svartvit indelning av livet som ett schackbräde med svart och vitt, rätt och fel. Han var starkt ifrågasatt själv och så säger han så här i artikeln. Jag sparar den för jag tyckte den var så otroligt viktig. Deras kristendom grundar sig på rädsla snarare än kärlek. De lever sina liv på ett schackbräde, bara svarta och vita rutor, där det pågår en jämn kamp mellan Gud och Satan som gör att de alltid måste vara på sin vakt mot allt som kan vara fel tro, fel tolkning, fel sätt att leva. Så vill inte jag leva mitt liv. Jag vill inte vara på min vakt. Jag vill ha ett centrum i min efterföljelse. Våga tro på han som är kärlek. Gud är kärlek. Våga tänja på gränserna. Pröva. Jag har haft en bild med mig ganska länge från när jag lär mig cykla. Det är ju en väldigt självklar bild. Och jag tror att så gott som alla här inne kan cykla. Jag tänker väl att alla kan det, förhoppningsvis, eller är på väg. Och då var det så här att när jag lärde mig cykla, då höll min pappa i pakethållaren. Hemma i Nås i Västerdalarna. Han var uthållig till max. Han höll den. Vi höll på 175 gånger ungefär på baksidan av gården hemma. Så höll han i pakethållaren och jag cyklade. Jag hade ett rött och ett grönt handtag så här, höger och vänster. För att jag skulle lära mig det också. Det gick inte så bra. Jag kan fortfarande inte det så bra. Men jag lärde mig cykla. För det som hände var att efter ett tag, så när jag frågade honom, håller du i? Ja, sa han. Håller du i? Ja. Håller du i? Ja. Och så höll vi på så. Och så en gång när jag frågade, håller du i, alltså pakethållaren? Vi hade inga stödhjul på den tiden. Det var skarpt läge direkt. Två hjul bara. Vingla på. Då var det tyst. Inget ljud bakifrån. Och jag ropade igen, håller du i? Ingenting. Så vände jag mig snabbt om och ser han 100 meter bort. Pang, då ramlar jag direkt. Sen upp igen. Skrapa knäna. Så småningom, då hände detta. Ja, detta tycker jag är en av vackraste bilderna jag ser. När ett barn lär sig cykla. Också när de lär sig gå. För plötsligt så knäckte jag bara koden. Ni vet, när ni knäcker koden, när man plötsligt kan cykla, så är ju det som att hela världen öppnar sig. Och jag kunde cykla ända till Bäckbros kiosk i Nås, och det var 500-600 meter. Jag kunde cykla och så småningom kunde jag ta mig vidare. Idag bor jag mitt i centrala Göteborg. Jag tänker ju inte när jag kliver upp på min cykel på Vasagatan. Tänk att jag kan cykla. Det är sällan jag tänker så idag. Jag kanske säger att jag aldrig gör det. Men jag har ju fullt sjå att titta liksom efter trafiken. Men jag vet ju att jag kan cykla. Det har blivit så självklart för mig. Och så tänker jag också att det är när man erövrar en tro. När man börjar upptäcka Bibelns berättelser. Och när man börjar se det tredimensionella. När man lägger ett raster över en sån allvarlig text och tänker, vad är berättelsen idag? Så måste man få vingla lite. Man måste få pröva detta lite. Och så småningom knäcker man den ena koden efter den andra. Och så har man skapat en tro som bär ens liv. Istället för att jag bär runt på en tro och talar om för andra hur de ska tycka. Utan tron bär mig. Och då har jag gått från den trygga, lite säkra ramen ut i en tillit. Och jag visste inte riktigt när det hände. Utan det är ändå olika erfarenheter genom livet som gör att Guds ord bär. Och omständigheterna gör att jag tvingas pröva det hela tiden för att upptäcka detta. Vad är det? Jag läser lite parallellt med min bibel en översättning som heter The Message. Av en man som heter Eugene Peterson. En amerikansk pastor som dog för något år sedan. Han har ju nu kommit ut, eller de har kommit ut på svenska, hela hans översättning av hela Bibeln. Men det var ganska länge Saltaren och Nya Testamentet som vi fick på svenska. Han bestämde sig för att hans församling i den lilla stan där han bodde, Eugene Peterson, de måste få förstå Guds ord i sin tid. Så att han jobbade med en översättning där han bytte ut en del gamla bilder som var kulturellt omöjliga i Maryland, men som var perfekta i Israel på Jesu tid. Han bytte ut dem till nya exempel och så höll han sig så nära grundtexten han kunde och så skrev han The Message. Jag tittade i den nu när jag upptäckte och jobbade lite med texten inför domsöndagen och tänkte, vad är det jag skulle vilja dela idag? Så fastnade jag för den här temat i den här texten idag. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Vad ni inte har gjort, det är ett enda ord, vända alltihop. Och han skriver så här i den: vad ni har gjort mot en av dem. Han skriver inte mot en av dessa mina minsta, utan han hittar en annan översättning. Och då är den, jag ska se om jag hittar den här nu, jag skriver upp den. vad ni har gjort mot den som är utanför. Vad ni har gjort mot den som inte får vara med. Han tar, istället för mina minsta, så går han in rakt in i det som vi skulle kunna kalla mobbing idag. Vad ni har gjort mot en av dem som blir utanför, som inte längre får vara med. Det är ett bra riktmärke i livet. Vad är det? Varför avgör ni inte själva, säger Jesus i Lukas 12. Vad betyder det? Ja, det betyder att jag har mandat att läsa Bibeln. Stämma av den med andra. Inte dra iväg helt själv, men någonstans våga lita på både den inre resan och den yttre. Varför avgör ni inte själva? Kanske en ganska enkel till sist, den här berättelsen idag. Vad du har gjort mot en av dem som är utanför, som inte får vara med. Vad du istället gör när du skannar av en grupp människor och ser den är alltid utanför. Det är att gå Jesu ärenden, att dra in den. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus att vi får vänta dig en dag. Att vi får vänta på det som blir upprättelsen av den här skapelsen, av jorden, av människors lika värde. Hjälp oss att se vad vi kan göra under tiden. Hjälp oss att se också vad ditt eget ord vill hjälpa oss att förstå om våra egna liv och den värld vi lever i. Tack, jag vill också säga tack till konfirmanderna som har fått den här Bibeln idag. Som har så otroligt mycket livsvisdom, men som vi behöver ibland hjälp med att se. Vad står det här som rör vid mitt liv? Tack att du vill låta ditt ord bli levande för oss gång på gång. Amen.